har lite konstigt missljud. Det är som att den är jävla... Fan, är det nu då?
Vi klarar oss i 30 sekunder.
Ja. Ha, då är jag redo i alla fall, om ni är redo.
Alltid redo. Likt Man Scout är alltid redo.
Var han som brottade som ett tält?
Ja, men han var ju med på Dynamite någon gång också. Det var ju samma veva som de tog in pizzabagaren.
Ja, de har kommit vidare lite grann ifrån det där med att plocka in internetfenomen, känns det som.
Ja, jo, det har de ju. Sen vet jag inte om det kanske var bättre för det, jag vet inte. Men vi kommer väl till det.
Ja, gör väl det. Vi kan väl prata. Det var ju inget collision den här veckan. Kändes lite skönt, va? Gjorde du inte det?
Jo, det gjorde det. Det var faktiskt skönt.
Det var väldigt långt emellan. Det var en lång helg, kändes det som. När det inte, Smackdown var det ju, och sen så var långt till Raw på något sätt. När det, ja, Rampage ser man ju knappt på, och sen så var det inget collision. Det ser man ju knappt på heller, kändes det som, längre. Det är bara matcher, inga stories.
Ja, men det gjorde att man fick lite tid över. Daniel Sundström, även känd som Wrestlingradion, han ville att vi ska trycka in NWA när vi får tid över.
Jag hade ju ambitioner till NWA ett tag där, men de slocknade ju fort när han vart så himla sur. Ja, precis. Smashing Pumpkins-snubben. Han var så himla arg. Men jag vurmade ju för honom i en vecka eller någonting. Men tyvärr har den veckan passerat. Så det blir ingen NWA. Ledsen, Daniel.
Men det är också lite... Ibland är det ju lite så här att vurmen... ibland kan det liksom bara få stanna vid vurmen. För när man väl börjar titta, då dör vurmen. Det är lite som jag känner med TNA. Att jag, så här, jag vurmar för TNA. Och jag gillar ändå så här det jag såg sist. Och typ tänker att det där pågår. Och är kanske ganska bra. Så länge jag inte tittar på det. Men börjar jag titta på det, kanske jag blir besviken. Och det är onödigt att bli.
Ja, TNA behöver vi också avhandla lite. De har ju typ gått in och bildat fackförbund nästan. När de alla skickar timglas på X. De väntar ut någonting. Är det kontrakten? Är det svar? Anders, vad sniffar din näsa?
Ja, det vet jag inte riktigt. Josh Alexander, han ville ju tydligen att de inte skulle förlänga hans kontrakt i alla fall. Och sen så hade de någon klausul, så de förlängde hans kontrakt ändå. Så att han blir fast där i ett år till i alla fall. Men... ja, jag tror väl inte att alla sitter och väntar ut kontraktet kanske, men de väntar väl på svar kanske ifrån. De skickade ju sitt brev till toppen, och de väntar på svar fortfarande. Det är väl det som är min sniffning kanske i så fall då.
De kanske tyckte likt Chris Dybeck att det där brevet var ganska svagt, så därför bemödde de sig inte ens att svara heller.
Nu har de skrivit under med timglas. Det är liksom deras här sigillring de trycker fast. Jag vet inte. Ja, konstigt. Men det var väl bara en rollover, va, på Josh Alexander. Det var väl inget annat. Att om ingenting händer så rullar kontraktet över.
Ja, som sagt... jag vet inte hur det var konstruerat så, men han blir kvar där till i början av 2025 i alla fall.
Ja, just det.
Det var väl många som saliverade om att han skulle komma till AEW såklart, men de har ju mer än nog med talang där.
Ja, det är som Eric Bischoff brukar säga. AEW har inte ett talangproblem, de har ett creative problem.
Det har de. Och nu, vad heter det, så har de ju tagit in ytterligare personer från WWE. Sasha Banks, eller Mercedes Monets kompis, som har vunnit 3 Emmys, som ska vara någon slags content president där. Som skulle vara
Pepperman, va?
Jennifer Pepperman, ja, precis. Hon, vi får väl se om hon kan forma lille kejsaren där till att göra om sina stories. Men det känns väl som att hon kommer väl vara lite som Brian Gewirt med The Rock kanske, att hon är Mercedes Monets personliga writer eller någonting.
Tror du de kommer ha mer, eftersom hon fick en ganska fräsig titel ändå? Inte kan det vara bara kopplat till Mercedes Monet? Det låter ju lite tamt för den titel hon fick.
Vad var det hon var? Head of content, eller vad var det för någon titel hon fick?
Vice President of Content Development, tror jag hon var. Så hon är en vice president. Man kan få ju ändå tänka på att Young Bucks och Kenny Omega och Cody, de var ju executive vice president, så de har de ju alltid funderat över vad deras roll är.
Men det är som executive producer som du har, alltså om du tittar på 24 tar vi som exempel, då är Kiefer Sutherland executive producer. Men när man får rollen executive någonting, då får man ju bara högre lön. Det är ju egentligen ingenting på pappret. Så att hon borde ju ha någon större roll, tror jag.
Förhoppningsvis, men som sagt, jag tror ändå att hon kommer vara inriktad lite emot Mercedes på något sätt.
Jag är stolt över min tidsaktuella referens till 24 dessutom, som var det där jag kom på när jag skulle förklara det här.
Det bara vimlar av serier just nu som är superheta och alla pratar om. Men du tar 24.
Jajamän.
Hörrni, jag använde ju den här tiden som vi fick löst då när vi slapp se på Collision att kolla på Iron Claw, långfilmen. Jag vet ju att ni inte hunnit se den, va? Ingen av er?
Ja, jag har sett den faktiskt också.
Ja, och jag har ju inte gjort det. Jag kommer ju göra det. Jag är dock väl insatt i Atkins-familjen. Nu har jag bara för mig att de heter Atkins, de här von Erichs, men jag är väl insatt i deras grymma öde. Och alldeles innan vi slog på så att jag faktiskt och lyssnade på de bortklippta intervjudelarna med Kevin von Erich från Dark Side of the Ring. Men ja, jag har sett många dokumentärer om World Class och familjen specifikt, men inte filmen.
Ja, ja, okej, men är det okej då för Chris, för dig ändå ifall jag pratar lite om The Iron Claw?
Ja, det är klart vi måste göra det, men ni som är spoilerkänsliga ska kanske spola fram lite. Det finns väl timestamps, du brukar göra det ibland.
Ja, men jag ska väl inte spoila så mycket. De flesta vet väl kanske också, känner väl till Von Erichs öde. Jag tyckte den här filmen var väldigt, väldigt bra. Eller korrigering, jag tycker till och med att den var toppen. Jag har ju hört Meltzer prata om luckor, men jag har medvetet inte lyssnat på det jag hört när han sätter igång, för sånt sabbar ju alltid filmen. Men det är klart att vissa grejer, som att Fritz von Erichs karaktär först var väl en nazist eller något sånt där, den grejen hade de ju självklart inte med i den här filmen. Men min fru gillade den också. Det enda hon typ saknade var tidsangivelser. Alltså det kunde också kanske gärna vara minuset med den. Alltså när man ser MJF, som jag vet spelade den där fake von Erichs som jag inte kommer ihåg namnet på.
Lance, ja exakt.
Då förstår jag, okej, nu är det liksom ett svep här genom åren där de kämpar för att upprätta familjens heder. Och det här var ju liksom inte supertydligt då för min fru exempelvis, som inte känner till den storyn överhuvudtaget. Men det var ändå fascinerande att han inte var helt bortklippt MJF, som folk på Twitter älskade att twittra ut precis när det hade släppts.
Ja, precis. Han var ett var som Tom Bombadil i Sagan om ringen. När jag kom ut ifrån Sagan om ringen premiären för många herrans år sedan. Nu är det nutidsreferenser här igen. Då var det så, jag hade ju inte läst boken. De som jag var där med, de hade läst boken, och de var så där att, nu vet jag inte om det var Sagan om ringen i första filmen, jag vet inte om Tom Bombadil var med i boken där, men någon av alla de här Sagan om ringen.
Det är bara första han är med.
Bra, då var det i första filmen som hade sett. Och de kom ut och klagade över att Tom Bombadil var inte med. Så MJF, han var nästan Tom Bombadil i Iron Claw.
Ja, men jag tyckte det var bra. Zac Efron hade lite svårt att få till Kevin von Erichs frisyr, men rollen i sig tycker jag gjorde bra. Men bäst tyckte jag nog ändå om Jeremy Allen White, han den här The Bear-killen, och han var ju Kerry von Erich då, Texas Tornado. Min enda von Erich som jag har en relation till. Dels för att jag ägde Hasbro-dockan, eller jag äger väl den fortfarande, men också att jag typ såg han på TV1000 kanske några gånger. Jag kommer inte ihåg, jag minns en match med Ric Flair i alla fall på TV1000.
Ja, men han var ju kung. Han dök ju upp på den tiden då jag riktigt blev förälskad i wrestling, och då var ju han en sån. Det var ju någonting med de som hade fransar på sina jackor och sina stövlar och det där långa håret, så det bara yrde när de sprang och när han gjorde sin discus punch och grejer. Ja, han var toppen. Han hade ju looken. Tänk att han brottades med bara en fungerande fot liksom då.
Det är också så himla starkt minne. Jag vet inte om det var precis när han hade dött, men jag minns i alla fall att Bruno berättade det här för Hoa Hoa, att Texas Tornado hade brottats utan fot, och att ingen visste om det, att han så här duschade med skon på och såna här grejer. Det var så jävla omtumlande för mig. Det satte sig verkligen.
Ja, vad heter det, måste ändå ge ganska mycket cred till de som har castat karaktärer i den här filmen, för det har ju varit mycket skitsnack över att Ric Flair är ju så totalt fel castad, och det var det
kan jag väl då. Ja, det kan jag väl. Bedrövlig, ja.
Det kan jag väl jag kan hålla med om att han är ganska dålig. Men Freebirds, de var ju perfekt castade allihopa, känns som. Harley Race var perfekt castad. Jag tycker i början när jag såg Fritz von Erich brottas i svartvit film, så kändes det som att de hade tagit Gunther och vad heter det, satt han i en tidsmaskin och 20 år framöver. Så där kommer han se ut i sina svarta småbyxor. Och som sagt, om han var en nazist från början, Fritz von Erich, så har han väl kanske satt Gunther som liksom personen som de ska likna efter då.
Men det där brukar ju du kunna bättre än vad jag kan, Chris. Men var det inte så? Ryktet var väl att Fritz von Erich var... Alltså hans första karaktär var att han var en nazist. Han hade väl järnkorset på sin mantel, och Iron Claw andas ju Nazi-Tyskland också. Gör inte det?
Jajamän, ja, han var ju superheel innan han tog över World Class själv. Och gjorde det till sitt territorium. Jag har ju en fin berättelse om, eller fin är den inte, men den är ju lite, eller den är jättetragisk. Jag sitter här och säger att den är fin, men den är om Kerry när han är på slutklämmen av sitt liv och hur borta han var. Vad hette snubben som Paul Heyman tog över ECW av? Jag kommer inte ihåg det nu.
Ingen koll.
Åh, det här.
Mannen med skägg.
Det här kommer smärta mig att jag inte kommer på.
Ja. Skitsamma, du kanske kommer på när jag berättar berättelsen. Det var innan det var Extreme Championship Wrestling. Då tog de in Kerry von Erich. Han skulle komma in som en överraskning. Han skulle på sig en mask så ingen skulle känna igen honom. Han var liksom den stora överraskningen i slutet. Och det gick den här snubben in och berättade. Och Kerry von Erich bara, vadå, varför måste jag ha en mask? Ja, men det ska vara en överraskning. Aha, okej, okay, ja. Och sen så gick den snubben iväg. Sen kom han tillbaka lite senare. Då kom Kerry och tog tag igen. Alltså, varför skulle jag ha mask? Ja, men du ska vara en överraskning. Aha, ja, okej. Okay. Och sen skedde det några gånger. Sen till slut så har Kerry fått på sig masken. Men när han går till ringen har han ju sin jävla fransjacka som det står The Modern Day Warrior Kerry von Erich på. Så det spelar ingen roll att han klädde ut och skulle ta av sig det där och överraska.
Todd Gordon.
Ja, exakt. Todd Gordon var det som berättade det här. Nu lät det som han berättade för mig, det gjorde han inte. Men jag har hört honom berätta den där historien. Men det låter som att både ni och din fru Robert rekommenderar oss andra att se The Iron Claw.
Absolut. Absolut.
Ja, det är ju jag också. Det var ett, jag känner att den var i klass med The Wrestler i...
Oj!
Bra film. Oj! Faktiskt.
Oscar belönade The Wrestler, ska vi komma ihåg.
Jag är nog den enda i hela världen som inte tyckte den var så bra.
Ja. Nu kommer det bara hagla i kommentarerna, folk som hatar den.
Och nu såg jag i och för sig, vad heter det, den här filmen idag då, så att jag, vad heter det, kanske har en lite sådär mjukare punkt för den idag jämfört med The Wrestler som jag såg för 10 år sedan eller någonting.
Man får ha det, Anders. Jag tycker det är bra att du svingar högt för den. Jag är supertaggad att se den.
Jag fick också meddelande av Johan Karlsson, vår kära lyssnare, angående Dynamite. Låt mig läsa det meddelandet och så kan ju du få replikera sen, Chris, för det är väl ganska, det är väl mest riktat till dig. Du är den som är mest trumpig av oss när det gäller AEW. Det här skriver han: det kändes som ett fantastiskt Dynamite rent storyline-mässigt. Till och med Chris borde väl vara nöjd på den fronten den här veckan. Bucks Flair, Christian Garcia. Adressen som Christian angav var för övrigt till kyrkogården där Daniel Garcias farsa ligger begravd. Enligt SRS, är det Sean Ross Sapp då kanske? Eller?
Mm. Amen.
Ja. Stings känslosamma promo som räddade upp efter Darbys förvirrade skit förra veckan. Och Wardlows promo trodde man aldrig man skulle skriva. Tony Storm och Deonna kör ett Blackpool Combat Club mot FTR samt main event avslutningen. Börjar bli rejält laddad för Revolution.
Nu kommer min replik, och det här, jag tycker att det här Dynamite var ett typiskt Tony Khan, oj då, jag har ett pay-per-view till helgen. Jag kanske måste börja göra lite storylines. Och jag tycker att det led av, tyvärr, alltså jag håller med, hade det här varit så att jag såg, fick se det isolerat, att jag fick se varje match, inte varje match, jag kommer komma till det också, men varje segment isolerat och inte i den ordningen det var, så hade det varit toppen. Men han har ju fortfarande inte lärt sig att formatera TV. Det är ju det som är problematiken. Han kan ju ha jättebra innehåll i matcher och det kan vara storylines och grejer, men det är flowen i showen som är knasig. För den här showen var ju uppbyggd med två matcher, sen så var det ett chok av allt det här som var story. Och sen så vart det matcher igen, så tappade det fart med den här Madison Rain, Diana Parazzo-matchen och så. Alltså, det började med FTR mot Blackpool Combat Club. Det hade vi en version av förra veckan. Vi fick det igen nu, vi ska få det på pay-per-viewet. Börjar lukta Vince McMahon när WWE var i så här måndag hela veckan-grej. Jag tycker inte att det var bra storyline.
Vi fick ju också en draw den här gången som vi också hade fått mellan Swerve och Hangman veckan, ja! Eller en eller två veckor sedan. Och det börjar ju också bli så här, Vince McMahons, någon springer in och förstör matchen och det blir en diskvalifikation.
Ja, det kändes väldigt Vince McMahonigt det där. Och sen direkt från den matchen till Orange Cassidy mot Mike Bennett. Nu är alltså, jag gillar egentligen Mike Bennett. Jag tycker det är något sympatiskt med honom som person, men det här var ju helt meningslöst att titta på, tycker jag. Han mötte Taven förra veckan, nu ska han möta Bennett, och egentligen skulle han ha mött Trent Barretta, som jag fattar.
Ja, okej. Okay. Ja, det hade varit konstigt. Men för jag tyckte att Cassidy mot Bennett kändes mycket mer rimligt den här veckan. Dels för att han inte, alltså Tony Khan då, inte la det som ett main event, men också för att Cassidy tog ut Taven förra veckan och ska möta Roderick Strong på Revolution. Så då känns det ju ganska klassiskt att han ska gå igenom hela Kingdom, Undisputed Kingdom, innan han kommer till Roderick Strong.
Det omvänt där, det är Roderick Strong som är sista bossen för Orange Cassidy, när Orange Cassidy är mästare, men det, man får väl boka bakvänt om man vill.
Men det skulle, jag skulle inte ha något problem om den kom efter, alltså de kunde väl haft att Ric Flair dök upp i sin limo mellan de här matcherna. Och se, alltså, det var det konstiga. Jag önskar att jag hade tyckt det här Dynamite var bättre, men formatet var så himla märkligt. Med att de la all story i ett chok, som att bara, det är här vi ska ha precis allt som är promo och story.
Var det inte också väldigt märkligt att Jake Hager hjälpte Orange Cassidy efter matchen när Kingdom gav sig på han? De har väl, det var i och för sig hans hemstad och det påpekade ju kommentatorerna, men har vi någonsin sett Orange och Jake Hager ha någon typ av vänskaplig relation innan?
Nej, bara tvärtom.
Ja, och det är så himla konstigt också, för då bokar de för staden, men hur mycket av deras tittarbas är det som är utanför den här staden? Jo, nästan alla. Så boka för TV istället.
Men de hade lite samma frisyr i och för sig. De såg ut som stor och liten. Jake Hager och Orange Cassidy.
Så var det.
Ja, men det är lite märkligt det där med att Tony Khan, han liksom fastnar i en sak under en period och så kör han på med det där som ni pratade om, att det var inte så länge sedan som det var en time limit draw. Även nu idag så det har ju varit väldigt många föräldrar som har gått bort, som det är ju runt Christian, så ska det ju alltid handla om att han ska vara någons pappa. Men nu blev det ju också som att Daniel Garcias pappa pratade om att han hade gått bort, och sen så var det ju så klart, de kan ju inte styra över att Stings pappa gick bort, men att de tar upp det också då. Men som sagt, de kunde kanske ha byggt upp Daniel Garcias story på något annat sätt än det, genom att nu Stings pappa gick bort också då. Men
så här tänker jag också, de kunde väl ha byggt upp Daniel Garcias story längre än i ett pratsegment innan pay-per-viewet. Alltså jag fattar inte varför han stressbokar. Vi har haft flera veckor utan story, och sen så gör han så här, och så här gör han jämt. Om man går tillbaka och tittar på Dynamite, så är alltid Go Home Dynamite brukar ju vara de bästa, vilket är skönt. Men det är jobbigt att han sparar liksom de här storybeatsen till just Go Home. Fan, ha lite framförhållning. Ta tillbaka Excelet.
Det är ju diametrala motsatsen till WWE som alltid har pisstråkiga go-home-shower,
ja, innan exakt.
Deras pay-per-views. Men jag håller med dig. Jag menar, vi pratade väl var det förra veckan, eller om det var förra veckan, som var ett ganska slätstruket Dynamite. Istället för att bara pressa in allting så här på ett och samma, så kan han ju pytsa ut de här grejerna lite grann. Det skulle kännas rimligare.
Och det var ju, vad heter det, typ det första Dynamitet efter World's End eller någonting, som man bokade flera matcher till Revolution, och sen har det inte bokats en match hela tiden fram tills nu, som de nu börjar bli bråttom att få ihop matcher. Nu ska de fixa den här meet-matchen, och de ska fixa FTR mot Blackpool Combat Club igen och så vidare. Men det sagt, att det, vad heter det, är lite udda berättande kanske, så tycker jag att håller med Johan om att Wardlow var ju, hade ju sitt bästa jag på micken. Han visade verkligen att han kan vara någonting, känner jag. Och Daniel Garcia, han går ju från klarhet till klarhet på micken också, tycker jag. Nu var han tillsammans med Christian Cage, det gynnar ju alla såklart, men även innan Christian Cage kom ut så tycker jag att Daniel Garcia var bra.
Men tänk om de hade lett med något av de här då. Om vi tar de här två segmenten. Nu kanske de inte trodde lika mycket på Wardlow och hade så höga förhoppningar om honom. Det vet jag inte. Men
han var ju
inte...
bäst. Han var ju bäst egentligen, skulle jag säga.
Jo. Men jag vet inte om jag vet inte om de hade de förväntningarna på honom. Jag tror att han smashed it out of the park. Och vad heter det, överlevererade mot vad man trodde. Så han kanske man inte skulle sätta i segment 2 då. Men man skulle kanske kunna ha flyttat Christian till segment 2. Som ändå är ett namn som folk känner igen. Som har varit kanon under en längre tid. Istället för att sätta då Orange Cassidy i en match som segment 2. Det känns som att de tappar ju folk, tv-tittare, när det är Mike Bennett mot Orange Cassidy. Som följer upp en 30 minuters match. Alltså, han ska ju bryta av där. Han måste ju göra så det blir variation i tvn.
Jag tyckte FTR mot Blackpool Combat Club var en toppen match. Jag gillade den jättemycket. Om man bara ser till matchen så gillade den jättemycket. Och jag är glad att vi får den på Revolution också. Och sen så är jag ju spänd över den här Bucks och Ric Flair-grejen. Den känns ju lockande. Får se vad de ska hitta på med det där.
Ja, jag tycker att det var toppen. Jag tycker ju som sagt, segmenten isolerade var ju kanon.
Men vad var det Ric Flair var? Han var inte ilsken på Sting, var han ilsken på Tony Khan, eller vem var han ilsken på egentligen?
Ja. Jag satt och tänkte Tony Khan hela tiden när han pratade om det där, men det var väldigt otydligt. Han mumlar ju också ganska mycket när han pratar.
Ja.
Men de bygger väl upp det som att han ska törna emot Sting nu, men sen så kommer han inte göra det i slutändan, och så kommer han väl vända sig mot Young Bucks då, eller?
Exakt. Det känns väl som att han ska vara i typ Young Bucks, eller förlåt, Jacksons ringhörna.
Oh.
Och sen då vända i slutet och hjälpa Sting eller liknande.
Precis. Som man aldrig har gjort tidigare.
Det är många som hoppas på att han ska få vara heel mot Sting i slutet. Men det lutar väl åt att han blir face mot Sting.
Det är så typiskt Ric Flair också. Han är förbannad över att Stings retirement tour inte handlar om honom.
Men Stings promo, snack om att få en hel arena att lyssna. Alltså knäpptyst blev det.
Ja.
Oerhört bra var han här. Oerhört bra.
Ja, precis. Nu, jag räknar inte med Sting som, vad heter det, om man, vad heter det, när jag sa att Wardlow var den som var absolut bäst, då räknar jag inte med Sting i det. Medan de här in-ring intervjuerna så var Wardlow bäst. För Sting var, det var nog kvällens segment, det måste man väl ändå säga.
Vill jag även säga att Cool Hand Ange och Ruby Soho ska ju gå på date också, vilket jag tycker de har ju så här, allt det där, alla de här segmenten vi har pratat om nu, vilket jag tycker var bra allihopa, de var under samma segment, liksom samma halvtimme på tv.
Ja, och följde de inte också upp med att Toni Storm kommer från Stage 7 at Warner Studios när hon presenteras till ringen, och att hon applicerar läppstift som jag behandlar ett cerat varje gång jag åker hem till Luleå, för läpparna får liksom en chock av den torra kalla luften där.
Det var kung, hennes den grejen, att hon gjorde en Robert.
Nej, men det var väl ett bra Dynamite, tycker jag ändå.
Ja, main eventet tyckte jag också. Jag ska inte säga att jag tyckte att det var jättebra main eventet, men jag tyckte att det var ganska underhållande att titta på. Som var Joe Swerve Strickland och Brian Cage mot Hangman, Adam Page, Hook och Rob Van Damme. Men är han skadad nu, Hangman, eller inte?
Ja, det var inte, som sagt, man var ju nervös där. Det första som jag såg på X i morse var att han hade sagt åt kameramannen, filma inte på mig, det har inte gått något bra, typ. Och när jag tittade på Alvarez och Meltzer så sa de ju att det är en ankelskada. Han kommer kunna vara borta länge, vi kommer nog höra någonting om det snart. Och sen så och typ samtidigt som lite senare idag så la de ju ut att det var en serious injury, stod det på Wrestling Observer. Samtidigt skickade Sean Ross Sapp ut att han var glad backstage, han var inte alls skadad, han spelade bara. Så jag vet inte om det går så bra för Alvarez och Meltzer den här veckan.
Det är ändå fint att Alvarez på något sätt är gjord av teflon. Det är alltid Meltzer som får skiten när de rapporterar fel.
Ja, och den här gången när jag lyssnade på Wrestling Observer live då, eller radio eller vad katten den här heter, då så var det Alvarez faktiskt som tog upp att det var en allvarlig skada. Så, och Meltzer hakade bara på. Så det kanske blir lite fel så, men det är Meltzer som får allt skit. Men som sagt, vi vet ju inte om Sean Rossap har rätt heller. Det kan ju vara att det är någon skada, det vet vi inte. Det såg ju konstigt ut, han rullade ut. Men i så fall så måste de väl förklara det. Det slutade ju ganska plant ändå, Dynamite, kändes det som. Genom att de filmade lite på Swerve, de filmade på Samoa Joe, matchen tog bara slut. De brukar ju ändå vilja avsluta med någon slags angle, och nu så känns det som att det bara slutade.
Men det var när han hoppade ur muscle-busten då, som han ska ha pajat fotledan, ja. I sådana fall.
Ja, precis. Men vi får väl se. Förhoppningsvis är han hel, så att vi kan få den där matchen. Det vore ju snopet om de har byggt hela tiden och sen så blir det ingen match av det. Då blir det väl ingen match mellan Swerve och Samoa Joe, såklart. Men vore väl lite snopet.
Det håller jag med om.
Men nu så måste vi prata om WWE, tror jag, va? För att det är väl det vi ska vara så mest laddad för att de har ju sitt premium live-event från Australien här på lördag morgonen.
Har vi lyckats bena ut vilken tid det där börjar, eller? Svensk tid?
Ja, det var... Internet har slagit knutar på mig den här veckan över när katten det där börjar, men jag tror att det börjar klockan 11 eller 10.30 på brunchtid på lördag.
Brunchwrestling? Det var inte en bio som är så, matiné som man kan gå på.
Ja, nu blir det wrestling-matiné.
Vi hade väl SmackDown som löste de där sista namnen till helgens Elimination Chamber. Kevin Owens kom ju in, han tog ut Dominic på det här SmackDownet, och Logan Paul tog tack och lov ut The Miz, så vi slipper se honom i buren. Så har vi Kevin Owens, Logan Paul, Randy Orton, Bobby Lashley, Drew McIntyre och LA Knight som är med där. Och på tjejsidan så var det väl Tiffany Stratton, eller var det bara Tiffany Stratton som blev bestämd där, va? Jo, för att det blev mer klart sen på Raw, ja. Just det. Tiffany Stratton vann över Selina Vega och är då således också med i buren. Jag är ju hög på Tiffany Stratton, men det är också tydligt att hon kräver sitt motstånd. Den här matchen var inte bra mot Selina Vega.
Och sen, som sagt, det är ju en annan scen att stå på, såklart, när man kommer upp på main roster. Hon har ju ändå, det är väl andra matchen eller sådär som hon har här uppe, så att hon måste väl vänja sig vid det också lite. Rummet som hon brottas i.
Ja, för det var någon förra veckan, jag kommer inte ihåg om det var förra veckan eller veckan innan det, som hon också gick en match på SmackDown som också kändes ganska svag. Långt ifrån den jävla matchen mot Becky Lynch som gick för ett gäng månader sedan, som var sinnessjukt bra. Men hon är en stark karaktär, och The Prettiest Moonsault Ever är ett jävla toppennamn. Så att hon är ändå hemma hos mig. Tillsammans med Ludwig Kaiser, vilket jävla pangpar.
Ja, precis, att de är tillsammans på riktigt, ja. Se och hör Robert här nu.
Japp, äntligen får jag också briljera med de där kunskaperna. Naomi blev också klar, ja. Hon vann över Alba Fire, som skulle ha varit Shotzi Blackheart, men som har skadat sig.
Precis, precis.
Hon hade en ny intro-låt, Klar förbättring, mot den förra.
Ja, fast jag blev ändå... Man blir över. Jag gillar ju det här Naomi-grejen i början, när de bokstaverar hennes namn. Men jag gillar ändå den där låten som hon har haft. Nu kommer jag inte på hur den går. Jag kan inte sjunga den för er heller.
Hon sjung den, jag hörde den i mitt huvud. Men jag vill höra dig sjunga den.
Nej, jag tyckte det här var en förbättring. Det är bra med utveckling, ibland känns det fräscht i alla fall.
Ja, jag tycker att den var mer generisk. Men det passar väl alla WWE-låtar.
Jag håller med. Jag håller faktiskt med Anders. Jag tycker den är mer generisk. Det slog mig jättehårt när hon kom ut på Raw sen, att den kändes väldigt generisk. Jag tycker den första hade bättre intro faktiskt. Jag är med Anders. Jag tycker inte om den nya.
Sen hade vi ju då The Rock, som, ja, vad ska man säga, han beter sig som att det är attitude eran. Han kör på, han svär om vartannat, han ber folk att hålla sin käft, och han är verkligen heel utan krusiduller, The Rock.
Det kan man lugnt säga, med väldigt ful jacka, vilket jag uppskattar.
Ja, hon måste gå på kurs över hur man acknowledgear the tribal chief också. För han körde ju pistolen han. Och sen så när han höll på att prata om att han skulle... Han sa ju att det var Cody han pratade om när han sa att jag ska få dig att gå ut ifrån WrestleMania som du är, som den förlorare du är. Då pekade han på Roman. Han pratade ju inte med Cody då, utan han kommer ju skruva skiten ur Roman på WrestleMania. Den jäken.
Det är det här man älskar med wrestling, när alla sitter och spekulerar. För det där har ju varit fullt på nätet nu, och det älskar man. När det kan vara det, eller inte alls det. Det är så fan magiskt när wrestling är på det viset. Ah, kung är det.
Men, och jag tycker det är jätteunderhållande med Drock som heel. Absolut, jag gillar det jättemycket. Han är jättebra så. Men återigen, Roman står snett bakom och är ju plötsligt oerhört liten i det här segmentet.
Ja, men det är väl bra, för då, vi kommer ju få en match mellan dem till slut. Det här kommer ju mynna ut i det någon gång. Det är... Ja, fan, man längtar ju ännu mer på den matchen nu, tycker jag. När de har börjat.
Men kan han vända... Kan Roman vända på The Rock istället? Och så bygger de upp deras match till nästa WrestleMania utan titel. Det behöver ju ingen jävla titel. Skit i den. Head of the table är väl viktigare än en titel?
Exakt.
Ja, det känns långt att bygga kanske, men det kan de nog göra. Men jag hoppas ju verkligen på att det ska vara The Rock som heel hela tiden fram till nästa år. Han tar över Bloodline och det kommer vara Roman som är facet. För det var det känns som att de inte har provat. Men,
Jag är säker på att de inte har provat Roman som face. Gick så där här för mig.
Jo, jag vet ju det. Men det känns som att det var länge sedan de provade det då. Det var innan den nya Roman Reigns dök upp. Han var lite obekväm i att vara så själv då, känns det som. Han är lite bekvämare nu.
Jag tror inte att sucketing, är att vara sig själv när man är Roman Reigns heller. Han fick ju inte världens bästa material att arbeta med. Däremot så vet vi ju sen historiskt, Anders, att när du har bra idéer i bokningar så kommer ju inte de ske. Sen så tror jag att det är ett säkrare kort för The Rock att vara face om man ska fortsätta göra film och så vidare, och de vet att Roman funkar som heel, så att det känns ju mest rimligt så, även om jag håller med, din vision är bättre.
Ja, det jag känner att det är mer intressant, men som du säger, han tjänar ju mer på att vara en face i den eller den personen han är utanför brottningen, så är det ju.
Men om du får baksätesboka här nu, Anders, vad tror du kommer hända? Är det att Roman förlorar titeln på WrestleMania mot Cody och The Rock, eller och Roman skyller förlusten på The Rock, och så blir den vändningen naturlig?
Alltså nu hur jag vill att det ska vara, eller hur jag tror att det kommer vara.
Jag vill höra båda, men kan du börja med hur du tror att det kommer vara?
Ja, men då tror jag väl att det kommer kunna vara som du säger då, att att Roman drivs till vansinne på något sätt när han har förlorat titeln mot Cody, han vänder emot The Rock, och att det kan leda till WrestleMania sen. Men som sagt, jag tycker att det skulle vara mer intressant om The Rock har med sig alla andra i familjen och att de slänger ut Roman ifrån den för att han är inte the head of the table som han hävdar, och han, nu har han liksom förlorat makten över de andra så att han är alldeles ensam, men då, sådär. Nu jag vet, när jag blir satt på plats så här över att nu ska du boka, då blir det alldeles svårt för mig att boka, men ungefär så.
Något av det, Cody kommer väl i alla fall ta titeln, det känns väl nästan som det mest rimliga.
Ja, efter man har varit, som sagt, det kan inte komma ytterligare än där Solo Sikoa dyker upp med sin tumme bakom honom och slår honom igen så att han förlorar. Men även fast de kommer säkerligen ha det segmentet en gång till, men att Cody sparkar ut den gången då.
Ja, fan vad bra
det
den
känns
matchen.
Ju som att The Rock... Ja, fortsätt Robert, förlåt.
Nej, men jag skulle gå över till Raw ifall du vill säga något mer om The Rock.
Jaha, nej, men det känns ju som mest naturligt att The Rock kommer hindra resten av Bloodline, va? Det är väl så vi får bort dem ifrån Roman mot Cody.
Ja,
på något sätt.
Inte redan kanske, men som sagt, jag tror
nej,
ju
nej,
att...
nej, men på Mania då, att han gör någonting så att de inte är där, att han antingen kommer ner och formligen liksom fysiskt flyttar bort Sikoa när han ska in, eller att han pratar med dem innan på något sätt. Men att skismen från dag ett.
Men då måste de ju ha något typ av segment där de pratar om att så här, om heden, om familjeheden, att så här, det här måste Roman lösa själv ifall vi ska ha heden i behåll.
Exakt.
Annars blir det konstigt om man helt plötsligt bara ska så här, neka dem att vara inblandad i matchen.
Ja, men det beror ju på vad som händer på dag ett också. Men jag tror att The Rock kommer hindra dem.
Mm.
Över till Raw.
Ja, nej, men det jag skulle säga var ju bara att Cody och Drew McIntyres match som öppnade då tyckte jag fan var otrolig, och att Drew fick vinna, pinnade Cody då, i och för sig med hjälp av Jimmy Uso och, vad sa du Anders, Solo Sikoas tumme, men ändå, han fick ett pinfall på Cody Rhodes. Det är väl, är det Codys andra förlust någonsin sedan han dök upp i WWE möjligen.
Och det är väl den största punkten på Drew McIntyres kontrakt också. Kan vi bara en gång för alla fastslå att han har skrivit på ett kontrakt. De låter ju inte vinna över Cody om det finns en chans att han är på väg ut.
Nej, precis. Det är inte det, jag tror inte att det är det sista så här förhandlingsmedlet. Bara, men kan du inte signa då? Du får spöa upp Cody om du signar.
Alltså men, järv Triple H. Alltså fruktansvärt järv.
Så här mycket tror vi på det.
Men det är så klart att den där tjomen stannar i WWE. Han ska ingenstans, ja, vad den Dave Meltzer säger.
Ja, men han säger ju också att det typ är klart, men att det inte har skrivits. Ja, men han säger ju att det är klart, han är så glad där, men att de inte har skrivit på papper. Och jag vet inte, det som sagt, Dave Meltzer har ju haft massa fel den här veckan tydligen, så att han har nog fel på det där också när man skriver på den där servetten redan. Men som Chris har pratat om med videopaket tidigare i veckorna här, så den här veckan var det ju kungliga videopaket igen på WWE. Raw inleddes med de summerade Cody och Drew Faden, hur de har interagerat under månaden här tillbaka. Det var även ett segment där de gick igenom backstoryn på Andrade El Idolo som var riktigt, riktigt snyggt. Och jag tycker bara att varför har inte AEW tittat på hur det ser ut på WWE nu sen Kevin Dunn har försvunnit? Det är så himla snyggt.
Ja, men då säger så, de har ju stulit han som gör videopaketet till AEW, men han gör ju inte dem.
Ja.
Men jag fick liksom två aha-upplevelser när jag såg Andrade. Ett var just det, han är ju i WWE just nu, för det känns som att jag hade glömt bort att han hade kommit till WWE. Och två, så reagerar jag ändå på att han använde El Idolo-namnet och inte Andrade Cien Almas som han hette innan Vince stövlade in och tog bort halva det där namnet.
Det äger ju säkert WWE. Om han får använda El Idolo istället och befästa det, så har han ju mer monetärt värde om man skulle hamna någon annanstans.
Ja, men det känns som att de är
men
så...
Att de tillåter han, det är ju spännande.
De är så mycket bjussigare på så sätt också nu, känns det som.
WWE.
Ja, och vad heter det att de... Ja, Pete Dunne också, att han fick heta Pete Dunne helt plötsligt och inte Butch och sådär.
Samtidigt läste jag ju att de hade nekat Kevin Nash att vara på Stings retirement match trots att den inte skulle visas på kamera eller någonting.
Ja.
Oj, hårt.
Ge mig 10 sekunder så ska jag gå och stänga av en pipande tvättmaskin här bara.
Ja, tack gärna. Kan berätta för dig, Chris, i alla fall att jag tyckte det var så roligt. Jag tror inte det var med på Raw, för jag såg det nog på typ WWE:s Instagram, någon sån här Instastory eller någonting som de hade lagt upp när man får se Drew gå backstage. Liksom gå, han spatserar och ser liksom lycklig ut, så går han förbi någon sån här jättebanner, tryckt banner på Cody Rhodes. Så stannar han upp och bara, och så tar fram en tuschpenna, målar tårar under ögonen på Cody. Och så säger han, sådär ja. Och så säger han nöjd och så går han vidare. Väldigt, väldigt kul.
Han är ju bäst. Han är ju fantastisk nu.
Jag tänkte på en sak. Vi har ju varit bråka på AEW över de här rankingsarna som de har tagit tillbaka. I WWE så har de ju helt plötsligt börjat med 2K-rankingsarna i alla matcher.
Så att de, ja, nu vill jag ju hoppa in. Det är ju ratings. Hur bra brottarna är i tv-spelet för att sälja ett tv-spel. Det må de väl få göra.
Ja, men... jag tycker lite att det är sådär blir konstigt när de var så, så tydligt säger att men den här, han var det rankar vi som att han är en 85a och han är en 92a. Men så mötas här.
Gör de inte så på NHL och MLB och grejer också när de promotar?
Så är det så klart att de gör, men där kan ju, i och för sig, det kan ju inom wrestlingen kan ju en 82 spöa 90 också, men det blir så här tydligt att de är olika tears liksom.
Ja, AJ Styles 85.
Ja, precis. De tror inte på honom.
Lägst han har haft någonsin.
Vi fick ju också den här Last Chance Battle Royalen som då skulle ge en sista brottare chansen att få vara med i tjejernas Elimination Chamber. Raquel Rodriguez kom tillbaka och nöp den där platsen. Inte Jade som det kändes som att de aptitretade om på SmackDown.
Det var ett, så hade de ju rapporterat innan om att Jade skulle inte vara med i den där Royal Rumble och sen så dök hon upp på SmackDown och var ett muckade. Då kändes det som att men det där, nu är Dave Meltzer ut och cyklar igen. Hon ska nog vara med. Och sen så helt plötsligt så var hon inte med. Så ja.
Vad tyckte du om den här cross-promotion-grejen då? När den här UFC-tjommen utmanade en annan UFC-tjomme?
Ja, men jag är okej med det med, alltså om de kan få någon form av synergi med UFC så att det får tittare från UFC att haja till, de ser det på internet och de kanske vill titta på Raw. Ja, det är väl kul det, alltså jag ser ingen nackdel egentligen. Jag ser väl hellre det där än Jelly Roll en gång till och där och var förvirrande. Den enda som jag alltid är glad när han är där, det är den här mannen som jag har glömt bort vad han heter men som var med Keith Lee på AEW. Han var ju det bästa någonsin.
Rick Ross.
Åh, han var bäst. You're a big motherfucker. Han var kung.
Ja, jag tyckte det bästa med det här segmentet var Pat McAfee när han började liksom försöka bildproducera. Killen har ingen tröja på sig. Filma honom för i helvete.
De vägrade totalt.
Ja.
Klippte de till Chad Gable och publiken. Boo!
Ja, men som sagt, jag tycker det var lite märkligt att de gav honom micken och att han fick utmana. Det är klart att det handlar bara om att han ska utmana Conor McGregor, det största som finns inom MMA. Men när det är UFC-galor nu så är ju WWE-brottarna överallt där också, blir filmade i publiken och vad heter det, fotade och så vidare. Så att de kommer väl ha mer och mer sådär att de promotar varann. Sen så var det lite konstigt, de hade den där en boxare i publiken, de hade en bullrider i publiken. Den där boxaren, han är ju tydligen någon som Dana White är agent för. Så att det vid öppna dörrar för att promota tvärs över gränserna eller inom företaget.
Jo, men sen så har de väl bokat shower eller de har bokat arenor i samma weekend och grejer nu, UFC och WWE, alltså samma arena. Nu börjar de ju göra sådana saker så att vi kommer ju definitivt se mer cross-promotion och det får vi väl leva med. Det stör dem inte. Vad fan, vi ser ju alltid kändisar i publiken på WWE.
Ah, jag tycker det är piss. Jag börjar inte svärta ner min wrestling med den där jävla UFC-piss. pisset nu, jag vill inte se det. Jag tycker det var svintråkigt. Att jag känner så här, jaha, nu börjas det. Ja. Nu börjas det.
Jag känner att ha honom i publiken då, vad heter det? De behöver inte ge honom micken och ge honom en minut där han håller på att gaffla på.
Utan, låt han vinka.
Ja, men precis.
Men vad då känner ni så här när NFL-spelarna hoppar över räcket och tacklar folk och grejer? Då blir ni ju inte lika arg.
Ja, men då vet jag att det kommer hända en gång. Hade det här bara varit en engångsföreteelse, då hade vi kunnat köpa det. Men nu vet jag att de är samma företag. Och nu vet jag att nu börjas det. Nu kommer vi få det här. Säkert vecka efter vecka efter vecka.
De blir WWE:s svar på Tony Nese. Det är det du säger. Någon som bara sitter där i publiken.
Vi kan väl också nämna att Gunter behöll interkontinentaltiteln mot Jey Uso i en bra match. Kanske lite WWE:s slut för mig här när Jey Uso har pinfall, domaren räknar ner, plötsligt ringer klockan och domaren behöver gå och se vad det är som händer. Och givetvis är då Jimmy Uso som är ute igen och håller på. Och Gunter fick vinna matchen.
Men jag gillade ändå det. Jag gillade när han tog av sig luvan och hade det där psykopatflinet och sen kommer in och spöar brorsan sin. Jag vet att det var WWE och att det var lite pissigt. Jag tycker att Gunter var för nedslagen. För där skulle ju... Det fanns inget tvivel om att Jay skulle ha vunnit. Det hade varit annat om Gunter typ sparka ut alldeles efter domaren blir förvirrad eller någonting. Men han låg ju kvar och det tycker jag är synd. För det fick inte Gunter att se så stark ut som han skulle kunna göra. Men annars är jag fine med brorsa mot brorsa här. Det känns som att det kan leda till att Jay snärjs in i Bloodline igen.
Jo, men just nu så känns det väl som att det är WrestleMania-matchen som byggs upp med dem då. Och känns det inte som att det är Chad Gable emot Gunther som vi kommer få, och Chad Gable ska vara den som bryter Gunthers streak i slutändan 5 månader senare eller någonting?
Ingen blir gladare än jag. Det känns som att vi har hållit på surr om det hur länge som helst och så har jag där bara glidit längre och längre ifrån oss. Men jag är helt okej med det. Men Brian Alvarez höll ju på att tugga om att Sami Zayn möjligen kommer vara den som kommer få matchen och ta inte kontinentaltiteln av Gunther på WrestleMania. Bron Breakker skulle ersätta Brock Lesnar, men han är ju för det första signad till SmackDown i nuläget och det finns ju ingenting som tyder på att de ens är i närheten av att börja bygga den matchen.
Nej, men känns det, när ska Sami Zayn och Nakamura då? Ska de bara avhandlas på någon veckoshow då?
Ja, det funkar ju för Tony Khan.
Ja, inget funkar ju för Tony Khan. Någonting, jag måste bara få berätta, har ni sett vad Nyla Rose gjorde i Pro Wrestling Illustrated apropå Tony Khan?
Nej.
Hon jobbar ju åt honom i alla fall. Hon tog ut en hel sida annons där hon skrev att Serpentico var en röv. Vilket jag tycker är fantastiskt.
Ska vi sia lite? Elimination Chamber.
Ja, just det. Det är ju...
Jag sitter ju med tippet redo, Anders. Jag ska skicka in igen när vi har pratat. Jag brukar alltid tippa live och dåligt i podden. Så jag tänker fortsätta med det nu.
Ja, fast du kommer få det lite stressigt, tror jag, under tiden vi pratar här. Genom att i tipset så har vi ju vem som slutar 1, 2, 3, 4, 5, 6 i varenda Elimination Chamber-match. Och så en
liten, ja, men jag har gjort som Werner och Werner. Jag har förberett. Och det går lika bra med selleri.
Det är snyggt bra. Oh,
ännu en fräsch referens signerad Chris Bybeck. Werner och Werner.
Han var ett lever upp till att vara äldst i podden den här gången. Ja, men vad heter det? Jag har byggt upp det här då som jag tror att matcherna kommer vara. Jag tror att vi kommer inleda med kvinnornas Elimination Chamber. Och då är det ju Becky Lynch, Bianca Belair, Liv Morgan, Tiffany Stratton, Naomi och Raquel Rodriguez som är med. Det är ganska många som har tippat på Becky Lynch, kan jag säga. Och jag tror också att det kommer vara Becky Lynch.
Ja, jag med.
Jag med.
Jag tror att de kommer vara kvar i slutet mot Bianca Belair. Vem tror ni det kommer vara som hon tampas med på slutet där då?
Jag tror att de vill ge Tiffany Stratton.
Det tror inte jag. Jag tror att de inte vill ge henne den. Jag har satt henne som att hon är trea. Men jag tror att de känner att de behöver ge Bianca Belair någonting. Så hon måste få tvåa.
Ja, precis. Så jag känner också sådär att det är det enda namnet som är sådär att då kanske fansen kan tro att Bianca Belair kan vinna. ingen av de andra har liksom möjlighet att main eventa mot Naya eller Rhea, tror jag.
Ja, jag vill bara säga att jag tippar inte i realtid, så jag kan ändra mig i alla fall.
Det är bra. Sen har vi Finn Balor och Damian Priest mot, vad heter de? New Catch Republic, eller vad sa de hette?
Oj, har de fått ett namn? Det har helt frångått mig.
Ja, mig med. Men då tror jag på New Catch Republic i sådana fall. Jag tror att de vinner.
Ja, det tror jag med. Det är fan dags också nu att Judgment Day tappar de där titlarna.
Ja, och det kommer det vara, jag tror också det, att R-Truth kommer in och sabbar till för dem.
Ja, R-Truth kommer ju vara på galan, för det är ju ingen som får så höga pops som R-Truth, så de kommer ju vilja ge Australien en R-Truth-pop, såklart.
Ja, och det är väl perfekt om han sabbar till det där. Sen skulle vi toppa av det med att han sabbar inkashningen för Damian Priest också sen.
Ja, det börjar brinna i knutarna för den jävla väskan. Nu kan jag inte exakt när, vilken månad de kör Money in the Bank i. I sommaren kanske, eller?
Money in the Bank är väl den som är efter WrestleMania, va?
Nej, för det är WrestleMania Backlash.
Sen, ja, just ja.
Sen är det Money in the Bank, tror jag.
Världens sämsta pay-per-view. Ja. Var i alla fall. Det är bara en massa tråkiga repriser från WrestleMania.
Kommer det vara Damian Priest emot R-Truth på WrestleMania då?
Ja, det kan mycket väl vara. Nej, men det kommer väl vara, vad heter det, tyvärr då, The Awesome Truth mot Balor och Damian Priest kanske.
Ja, det kan det mycket väl vara.
Eller att det är den här 8-man-matchen igen med DIY.
Men visst känns det som att de måste trockla av Damian Priest den där väskan, eller i alla fall få bort, för han kommer inte ta någon titel. Nu har han ju långt ifrån main event-namnen plötsligt.
Ja, precis. Det kändes som att han var så himla het ett tag, men han har förlorat mycket.
Jag jämför hur han var efter han hade gått mot Bad Bunny på Puerto Rico liksom, till vart han är nu. Det är ju sån jävla stor skillnad, men nu har det ju skett en massa såklart i förbundet, men ja, han har dalat långt.
Får jag bara säga en sak? Det höll på att prata om missljud i min mikrofon här. Jag inser ju att det är ju regnet som smattrar mot taket på bilen. Det är för fan det som låter. Så jävla dumt.
Kommer vara som ett disco den här podden. Det kommer smattra på ditt tak och jag kommer ha en plingande tvättmaskin i bakgrunden. Så att det kommer vara perfekt.
Jag har en katt som sitter och slickar sig vid micken också, så att det är toppen.
Jag har ju också ett speciellt high pass filter för just din katt när den håller på att kurra, eller vad nu det heter att de gör, kissemissarna. Men det hör jag ganska ofta i podden när jag sitter med mina och sen bara, vad är det för basfrekvens som mullrar? Det är att det är Chris katt då som har satt igång, och då får jag trycka till ett high pass filter som är riktigt aggressivt för att få bort mullret.
Alltså, vi borde ju få vara med på någon sån här, om de har någon award show för wrestlingpoddar, vilket det borde kunna finnas, för det är så otroligt mycket wrestlingpoddar, så borde vi vara med för bäst ljud. För vi har ju överlägset bäst ljud om man jämför.
Det skulle vara det finaste priset jag skulle kunna få i hela mitt liv.
Ja, tänk när de börjar göra så att Spotify AI översätter grejer, då ska vi upp och få det jävla priset.
Ja, men det är ju också som, vad heter det, som att släppa in Andre the Giant i midgetbrottning, för att det är ju ganska kastljud på de flesta wrestlingpoddar.
Det är skönt att vi ändå är Andre the Giant av wrestlingpoddar, det uppskattar jag. Vissa skulle säga Giant Gonzales, men vi har inte den självinsikten.
Då har du ingen lite äldre person, Chris, som du kan ta?
Som jag ska referera till? Fan, Giant Gonzales var så stor 92, är inte det tillräckligt länge sedan?
Sen har vi männens Elimination Chamber. Drew McIntyre, Randy Orton, Bobby Lashley, LA Knight, Kevin Owens och Logan Paul.
Jag tror ju Drew.
Det beror på hur det där kontraktet ser ut, men det måste väl vara Drew McIntyre. Eller vänta, skitsamma. Han kan vara kontraktlös fortfarande. Han kommer ändå få den där vinsten. För Triple H, han är så järv och har så mycket förtroende för Drew McIntyre.
Ja, det skulle vara om Sammy kommer att ställa till det för honom på något sätt då, men jag tror också att det är Drew McIntyre som tar det.
Jag tänker att Sammy ska ställa till. Han bråkar ju med Nakamura.
Ja, men Nakamura, han är ju överallt, killen.
Nej, han är ju bara på Sammy nu.
Han var ju mot Cody förra veckan.
Nej, men han var ju på big screenen med Sammy förra veckan, och sen så hade han en videopromo om Sammy den här veckan.
Sen attackerar han ju Cody på house shows.
Ja, men det var ju bara en liten petitess.
Vad säger folk som har tippat så här långt, Anders? Är det 100% konsensus Drew McIntyre, eller?
Nej. Vi har 2 Randy Orton och 2 LA Knight. Annars är det bara Drew McIntyre.
Ja, Randy Orton möjligen. LA Knight tror jag inte. Jag tror att det är... LA Knights momentum tror jag är över.
Jag tror ju att Randy Orton inte kan ha just den där världsmästartiteln, eftersom det där är ju work-titeln, och Randy Orton, han har ju sagt i Sports Illustrated att han är ganska bekväm med att säga till att han inte vill gå en match, att han kan gå in och göra någon RKO och köra en promo, men att han inte kan brottas lika mycket, så att han låter ju väldigt inte som just den där titeln i alla fall.
Men är han så, han är fortfarande så trasig i kroppen, eller?
Han är stelopererad, va?
Ja. Men alla tror Drew McIntyre, eller?
Ja.
Ja, ja, gud ja. Gud ja.
Ja. Och sen har vi då avslutningsvis main eventet, tror jag. Rhea Ripley mot Nia Jax. Och där tror jag att vi är 100%ig, va?
Ja, Rhea Ripley kommer ju ta den där.
Ja.
Tänk fall de skulle låta henne droppa titeln till Nia Jax av alla i Australien. Det skulle ju bli upplopp.
Ja, men det är ju en bättre byggd fade såklart mellan Nia Jax och Becky Lynch. Den är ju långt gången.
Ja, gud ja, det var kittlande att klicka i Nia Jax, ska jag säga. Jättekittlande för att kasta ut det universum. Men nu måste jag ta igen lite poäng efter min bedrövliga Royal Rumble-tippning, så jag vågar inte. Men jag vill gärna kasta ut det universum.
Som sagt, det enda som jag skulle kunna se är ju i så fall att det skulle vara... Tror jag att det är troligare att Rhea vinner och att Becky förlorar i så fall då. Att någon strular till det för Becky, så att det blir någon annan emot Rhea och att Becky får möta Nia.
Mm, det var jag också väldigt sugen på att göra, men jag ser inte vem som kan gå den matchen, precis som du sa, gällande... kvinnornas Elimination Chamber. Jag ser liksom inte vem det skulle kunna vara, för annars är det jag hade trott på mest, just eftersom de har byggt det så himla tydligt att det är Becky mot Rhea, att då vill Triple H vara lite järv och kasta en curveball.
Ja, det känns lite o-Triple H-kt att det är så här lätt tippat.
Mm.
Ja, och som sagt, det skulle ju jag tycka var spännande om det var Jade skulle ha vunnit Elimination Chamber, och att det skulle, då skulle de kunna ha tränat Jade och Rhea hela vägen fram till WrestleMania, så att det är hennes typ att hon gör en run-in på något sätt i Elimination Chamber. De behöver inte vara med så mycket. Hon vinner och så blir det Jade emot Rhea, och sen ska de ha Nia Jax emot Becky.
Men vi ser, Jade är väl på Smackdown, va? Eller är hon klar för Smackdown?
Skit i vart de är. Det skulle vara en cool match med Jade Cargill mot Rhea.
Ja, ja. Ja, men hörni, kul med lite matiné-wrestling på lördag då. Detta om detta. Vi hörs.